Maria Sofia de la Gardi, denna 1600-talsprofil som ju är så nära förknippad med Tyresö. Henne ska vi prata om idag här på Tyresöradion. Jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och kanske, ja, det här blir nog ett avsnitt i en liten serie skulle jag tro. Så det här är det första programmet. Jag har med mig förstås en person här i studion som ska hjälpa mig i det här samtalet. Välkommen hit, Göran Sundgren.
Tack så mycket Katarina, jättetrevligt att vara här.
Ja, vad roligt. Mm. Och vi ska väl säga, ingen av oss är ju historiker, eller hur?
Nej, vi får väl ta det här på någon slags hobbynivå, lite lågt. Bara att det är intressant att diskutera, för att det kommer säkert att bli felaktigheter med både årtal och namn och konsekvenser.
Ja, och jag har ju förstått att det här med historia kan vara väldigt känsligt för många. Det finns folk som säger, nej men så är det ju inte. Och vi ska väl säga, vi har ju inte absolut, vi har ju inte forskat liksom. Utan vi har läst lite böcker och lite sådär.
Helt klart, så att det här får man ta som ett samtal och lite intressanta aspekter på hur det kan ha varit på den tiden mera. Just än att det skulle vara HK, som man säger, historiskt korrekt.
Ja, det är så det heter, HK.
Hittar på nu.
Ja, ja, men Göran, du har ju ändå lite mer meriter i sammanhanget än vad jag har. Du är ju till exempel ordförande i vår hembygdsförening, och då handlar det ju en del om historia, eller hur?
Det gör det ju, Tyresös lokalhistoria. Och det var väl kanske lite därför som det här intresset har fötts också, eller... Backar man ännu längre så har jag väl alltid varit historiskt intresserad. Jag läste ju humanistisk linje på gymnasiet, och det var ju mycket historia och språk där. Och det, ska det komma till mitt privatliv, så är väl det som jag tycker är roligt.
Mm. Och sen är ju du också någonting så fint som, ja, vad kallas det? Kallar ni det för kyrkväktare i Tyresö kyrka, eller?
Så kan man säga, ja precis. Det är kyrkorådet som har beslutet för att vi ska hålla Tyresö kyrka öppen för besökare. Och då kan man inte bara lämna det öppet som förr i världen, att folk kunde gå in och ut hur som helst. Utan vi har sätter ihop ett schema där man anmäler sig att man kan sitta där några timmar enligt ett visst schemalagt mönster då, så att säga. Och ja, folk kommer dit och kanske bara vill tända ett ljus, eller har gått förbi och aldrig kunnat gå in i kyrkan och vill se hur det ser ut. Och då är det många som alltid ställer frågan, hur gammal är den här då? Och sen så kommer man igång, och då är det som att trycka på en knapp. Man kan prata hur kort eller hur långt som helst egentligen, och det är ännu roligare när man får motfrågor, för då vet man ju vad den som man berättar för är intresserad av. Så det är väl kanske på den biten som jag har kommit in i just det här som jag tycker är roligt med stormaktstiden då.
Mm. För att Tyresö kyrka är ju verkligen intimt förknippad med det och de som vi ska prata om idag. Kan du lite kort bara berätta, Göran, hur hänger Tyresö kyrka ihop med Maria Sofia och hennes släktingar?
Det började ju egentligen just den här historien med hennes svärfar då, Gabriel Oxenstierna, som bodde på Tyresöhus. Gamla gården i Tyresö som inte finns kvar längre. Den låg ju där vandrarhemmet Prinsvillan ligger idag. Går man till Prinsvillan och tittar på baksidan, så kan man på sommaren så kan man se rester i gräsmattan, var det gamla huset har gått någonstans. Man kan se rester av grunderna där. Så där bodde Gabriel Oxenstierna med sin mamma Barbro Bjelke. Och sen brukar jag säga, tyckte han att det var dags att flytta hemifrån. Han tyckte att den här gamla borgen som tidigare omgärdes av vatten, för att det var ju som en ö där, som en försvarsborg kan man säga. Han tyckte att den var omodern och ville ha någonting som var mera enligt den tidens mode. Så att han anlade då Tyresö slott 1620 och höll på där och byggde ett tag. Det var ju svårt att få tag på arbetskraft, och det var ju krig och elände och pest och annat. Så han flyttade hemifrån, och det finns brev där Gabriel skriver till sin bror Axel, och storbror Axel, att han gör det här trots att mamma egentligen inte ville, och ungefär, du vet ju hur mamma kan vara.
Ja, och hur hänger han ihop med Tyresö kyrka då?
Det var där vi hamnade, ja. När först byggde han slottet, och sen då när slottet var klart, då började det bli lite mer befolkat här i Tyresö, för att det krävdes ju arbetskraft naturligtvis för att driva det här slottet. Och torpar och gårdar hade helt plötsligt en lokal kyrka att gå till. Tidigare hade Tyresö hört till Österhaninge församling. Och det är ju 20 kilometer drygt härifrån, och det är svårt att komma dit på vintern när man bara har slädar och hästar och kanske gå också. Så att först upplät han den här platsen då, som är kyrkogården idag, som begravningsplats. Och senare så bekostade han också bygget av Tyresö kyrka. Så att Gabriel Oxenstierna stod för pengarna, och byborna fick stå för dagsverken och bygga hela kyrkan. Så den här platsen för begravningsplatsen, den upplät han då från sina marker 1636. Och sedan 1638 så påbörjades bygget av kyrkan. Och det stod klart då i slutet av 1640. Oturligt nog så dog ju Gabriel då i november 1640. Han hade aldrig varit med om att själva kyrkan togs i bruk. För den togs i bruk i samband med hans egen byggmästarens, Gabriel Oxenstiernas egen begravning den 9 mars 1641.
Snopet, kan man säga.
Ja, men han bodde ju nästgård, så han var nog där och snokade ibland lite grann. Det kan jag mycket väl tänka mig. Så den 9 mars 1641 så var det en stor begravning. Det var, själva begravningsakten var ju inne i Storkyrkan i Stockholm. Och så var det en lång procession från Stockholm ut till Tyresö med 2000 begravningsgäster. Alla var ju naturligtvis inte inne i kyrkan, utan man hade säkerligen betjänter och vad man ska kalla för medhjälpare som tog hand om hästar och kläder och allt vad man behövde för den här resan. Så då var det naturligtvis storbror Axel som då var rikskansler, och den unga Kristina som sedermera skulle bli drottning då. Axel och Gabriel var ju i riksrådet och var förmyndarregering för lilla Kristina, om vi kallar henne så.
Mm. Och ni förstår, alltså att kommer ni då till Tyresö kyrka när den är öppen och Göran sitter där, så passa på och fråga, för att du är som ett levande uppslagsverk i just vad det gäller det här. Och så du kan säkert hålla en föreläsning på någon timme eller två om man är intresserad.
Det får man gärna göra, ja. Det tycker jag är roligt.
Men vi ska väl också säga att det finns ju också andra kyrkväktare som också ser till att hålla kyrkan öppen, och de flesta är kunniga. Så att, men du, jag skulle nog vilja påstå att du är en av de som är mest kunniga.
Ja, det vet jag inte. De andra är väldigt duktiga också. Så att vi kan alla varsin liten del av det hela.
Just det. Mm. Ja. Men du sa att det område som du är mest intresserad av, är det här med stormaktstiden?
Ja, det har blivit det. Och man kan väl säga också att just ordet stormaktstid har väl också diskuterats. Det låter lite hemskt egentligen. Jag tycker att det kanske inte är en tid i historien som vi ska vara jättestolt över heller, för att vi var faktiskt ganska hemska ute i Europa och röjde, och många var rädda för oss. Och det talas ju till och med än idag, finns det sådana här talesätt som polska och nordtyska mammor säger till sina barn, att var snäll nu, annars kommer svensken och tar dig. Sen kanske inte alla som vet bakgrunden till det, men det är i alla fall ett talesätt man har. Det finns lite andra ord för den här stormaktstiden som man har börjat använda. Man kallar för de många krigens tid. Eller varför inte knäckt änkornas tid? För det var ju många som dog och det blev ett kvinnoöverskott. Förtryckets tid kan man också kalla för, om man vill göra lite politik av det hela. Men bara tänk bara på vår nationalsång. Du tronar på minnen från fornstora dagar, då är att ditt namn flög över jorden. Så vi var ju en stormakt i Östersjön. Men egentligen, det där är också lite nationalistiskt som kanske kommer från 1800-talet, så att vi skulle slå oss för bröstet. Frankrike var egentligen starkast. De var ju en riktig stormakt i Europa. Sen var Sverige med på krigen, och Gustav Adolf var ju en duktig härförare och taktiker. Så att naturligtvis så har vi haft framgångar på slagfältet.
Mm. Och jag lyssnade till Dick Harrison. Han sa för inte så länge sedan i Vetenskapsradion Historia. Han tyckte ändå att stormaktstiden, han hade också synpunkter på det, men han menade att det är ändå så vederlagt och alla känner till det. Så att det är väl kanske det som vi kommer att fortsätta säga ändå en tid framöver. Sen som du säger, det var mycket elände och som vi kommer att höra också. Det var en tid mycket rika men också med mycket fattiga i Sverige.
Stor skillnad på fattig och rik, men jag håller med dig. Vi kallar stormaktstiden för det ändå vedertaget och vi står sig i alla historieböcker. Men man kan ju diskutera om det var bra eller dåligt.
Mm.
Ja, vad tycker du själv då, Katarina? Hur har du själv kommit in på det här?
Nej, men jag tror att mycket handlar om vad man har för lärare i skolan. Och jag hade väldigt bra historielärare på alltså högstadiet och gymnasiet som väckte mitt intresse. Och sen har väl jag, alltså jag var ju en sån här pysslig flicka när jag var liten. Så jag höll på och liksom och klippte och målade och ritade mycket. Och jag hade såna här pappersdockor och då gjorde jag alltid såna här, du vet, krinoliner och prinsessklänningar och sådär. Du vet, som flicka var man ju intresserad av prinsessor och sådär.
Ja,
så att jag håller ju med dig. Jag är också intresserad av just stormaktstiden. Och alltså, egentligen vet jag inte riktigt varför. Men jag tror det hade att göra med det här lite romantiska skimret som man ändå har lärt sig att det var. Mm. Som du säger, det var en stormaktstid och det var en framgångsrik tid för Sverige.
Men personligen kan jag ändå säga att tack vare mitt arbete i Tyresö församling så har jag liksom kommit in på stormaktstiden bara för att man vill veta var kyrkan kommer ifrån och vilka människor som bodde där och så vidare. Så det går ju att gräva hur djupt som helst.
Just det.
Jag har skrapat lite på ytan så långt som man har kommit i sitt eget intresse här och nu.
Och sen måste jag ju säga, jag tycker ju också att det är lite spännande med kvinnohistoria. Och faktiskt när jag tänker efter så läste jag faktiskt någon kurs i kvinnohistoria någon gång på slutet 80, början på 90-talet.
Mm. Och då har du ju hamnat rätt, för Tyresö slott har ju många gånger varit drivet av kvinnor.
Ja, precis.
På spinsidan som man säger.
Precis, spin och inte svärdsidan. Nej. Så det här hänger ju liksom ihop.
Ja.
Så att det kanske är därför vi har hamnat här.
Precis.
Ja, Maria Sofia de la Gardie, denna kvinna som är så intimt förknippad med Tyresö, som jag tror de flesta Tyresöbor vet att hon ägde och bodde på Tyresö slott. Sen var det väl liksom kanske tveksamt hur mycket hon egentligen bodde där. Tidvis bodde hon ju där, men inte hela tiden.
Alltså, hon bodde ju inte där på vintern. Det var lite, så att då, hon var väl där ibland och var det vissa rum som var uppvärmda. Annars så hade hon ju flera andra ställen att vara på inne i Stockholm.
Ja, och sen var när hon var hovmästarinna hos drottningen då. Då bodde hon ju på Stockholms slott fram till 1654 då drottningen abdikerade. Och Harald Berg, han har ju beskrivit det så här i sin bok, att Tyresö då var en pikant och fräsch sommarstuga dit hon tog drottningen på älgjakt. Ja, och sen brukar man ju också kalla henne för Sveriges första kvinnliga industrialist. Det kommer vi också att komma in på. Hon föddes 1627 i Reval, alltså det är Estland.
Nuvarande Tallinn.
Precis. Och hon dog 1694. Hon blev alltså 66 år. Mm. Och jag tänkte så här, vi kanske i det här första programmet så tror jag vi kanske mer ska prata om hennes bakgrund och hennes äldre släktingar. Och jag tänkte att vi ska börja med hennes farfar, Pontus de la Gardie. Ja, Göran, vem var han?
Mm. Han var ju en adelsman som kom till Sverige då som legosoldat egentligen. Han hade stridit för flera andra länder som man gjorde på den här tiden. Den som betalade bäst fick dina krafter så att säga. Så han blev tillfångatagen under ett krig och hamnade i Sverige och sen så blev han kvar här. Och det är lite roligt för att de la Gardie, det låter ju verkligen högadligt och det blev ju det till slut här. Men av den gamla högadeln här i Sverige så blev han mycket ifrågasatt för att de tyckte inte att han kanske hade... Skulle man vara högadel skulle man ha 16 anor eller någonting sånt där för att få räknas ordentligt och det kunde han inte bevisa. Men han hörde av sig till Frankrike till någon släkting där. Och bad dem att skicka upp de här 16 anorna. Och det gick högadeln på. För att det där har man tittat på i efterhand. Och det kanske inte helt och hållet var sant alltihop. Utan han var väl egentligen en affärsman från Frankrike. Som blev legosoldat och hamnade här i Sverige.
Precis. Och hans ursprungliga namn. Med då reservation för min franska här. Var ju Pons Scoperier. Typ så. Och det sägs ju då att namnet De la Gardie, det kom från en gård som hans far ägde som hette just La Gardie.
Precis.
Så det är ju lite roligt. Ja, nej, men som sagt, det ska man ju komma ihåg att under krigen eller 30-åriga kriget så var det ju väldigt mycket legosoldater. Det var ju inte bara svenskar som var ute och stred i Europa, utan han var alltså en utav dem.
Man hade inte ens enhetliga uniformer så att man visste vem som var vem, utan vid något slag så hade man en grankvist i hatten och då visste man att den var på vår sida, tvärtom.
Just det, precis. Ja. Men han då, han tydligen så var han väldigt duktig på språk. Han talade perfekt latin. Han var elegant och trevlig. Och han kom att fungera som bland annat diplomat och förhandlare. Så att han lyckades väl i Sverige.
Det gjorde han. Han var väldigt framgångsrik. Och latin var ju den tidens lingua franca som vi använder engelska idag när man ska träffa andra människor. Så kunde man latin helt enkelt.
Mm. Ja, och han kom som sagt var till Sverige då. Ett av hans barn var då Jakob De la Gardie. Ja, om Pontus var framgångsrik så kan man säga att Jakob var ännu framgångsrikare, eller hur?
Speciellt på det militära fältet. Han kallades för fältherren och han är den enda västerlänning som någonsin har intagit Moskva till exempel.
Vilken merit.
Det kan man säga. Tyvärr hade han inte tillräckligt med militär kraft att vara kvar där. Men han åtminstone, vad ska man kalla för, intagit Moskva då.
Och han försökte väl till och med att man skulle göra Gustav den andra Adolfs bror, Carl Philip, till rysk tsar. Men det lyckades han ju inte med.
Nej, så långt blev det inte. Och det är kanske roligt att vara lite historisk revisionistiskt och se vad som hade kunnat hända då.
Ja, just det. Mm. Det är den här sliding doors, eller
exakt,
hur?
Exakt.
Ja, och som sagt, han var duktig i fält då. Och för det belönades man ju ofta på den här tiden. Och jag har läst, nu får du rätta mig om du tycker att jag har fel, men jag har läst att den enda förläningen som Gustav den andra Adolf delade ut under sin regeringstid, det var att han 1615 gav Läckö till Jakob De la Gardie.
Jakob De la Gardie var den enda som blev adlad till greve under Gustav den andra Adolfs tid, ja.
Mm. För sen, när vi kom till dottern sen lite längre fram, då kommer vi märka en annan attityd mot att dela ut titlar och mark.
Exakt, det var lite mera inflation i det hela då. Men för att få en dotter så måste man ha en hustru också.
Just det, ja. Berätta.
Gustav II Adolf hade en ungdomskärlek som hette Ebba Brahe. Mycket vacker kvinna och väldigt trevlig tydligen på alla sätt och vis. Men av olika anledningar så blev det aldrig något giftermål mellan Gustav Adolf och Ebba Brahe, utan det var Jakob De la Gardie som fick den kvinnan i sitt liv.
Och det var väl antagligen så, det var väl i och för sig, som jag uppfattade så var det väl släkten på båda sidor som kanske inte gillade det här. Men
kanske man, var det som var hindret, ja.
Ja, men man, framförallt så ville man väl att Gustav den andra Adolf skulle gifta sig kungligt, det vill säga utanför Sverige då. Så man hittade ju ett gemål utanför Sveriges gränser. Mm.
Men Brahe har ändå nummer ett i adelskalendern, vad man ska kalla för. Ja, så att det är den första och den äldsta.
Ja, verkligen.
Släkten.
Ja, det var inte kattskit precis.
Nej, nej.
Nej. Och Ebba Brahe, hon, nu ska jag fråga dig en sak också. Jag har läst att hon troligtvis var oäkta dotter till Johan den tredje. Känner du igen det här? Det här står i...
Jag tror att det var Pontus fru.
Ja, ja precis. Ja, men det stämmer. Det stämmer. Att Pontus De la Gardie, han gifte sig med Sofia Gyllenhielm som var Johan den tredjes dotter. Johan den tredje hade nämligen en frilla som hette Karin Hansdotter. Och på den tiden så var det ju så att frilla, ja det var ungefär samma sak som älskarinna eller sambo. Och det här...
Men du ändå accepterat så att säga.
Ja, precis.
Och barnen blev erkända och så.
Ja, och jag tror de hade 4 barn. Och det här var alltså innan han gifte sig med den katolska prinsessan Katarina Jagellonica. Så det var liksom erkänt. Men i Harald Bergs bok som heter Tyresö under 1000 år. Mm. Där står det att Ebba Brahe skulle vara dotter till Johan den tredje.
Alltså hennes, ja, jag vet inte riktigt, men hennes pappa var väl Magnus Brahe då, som var över Visingsö och där man ser...
Brahehus.
Brahehus, ja, precis. Det hör man ju på namnet. Att han hade den delen norr om Jönköping och Visingsö och så.
Nej, jag vet inte. Jag har bara sett det på ett enda ställe då, som sagt. Och jag försökte att leta på nätet och sådär, men jag inte kommit fram till. Men för man ska ju komma ihåg, tänker jag, på den här tiden så var det ju verkligen så att man gifte sig med kusiner. Det var ju, man gifte sig ju gärna med andra, eller nästan enbart med andra adelssläkter. Det var väldigt viktigt att knyta förbund, att stärka makt, att få mera mark. Så att det var ju väldigt vanligt att det var liksom en ganska begränsad sfär man rörde sig inom.
Så var det, och ofta så var det kanske familjerna som bestämde vem man skulle gifta ihop också.
Och jag måste faktiskt då, i samband med det här med om vi nu pratar om Johan den tredje och släktband, så då måste jag berätta en liten kurios historia.
Jag lyssnar.
Jag har nämligen en kompis som heter Helena. Hon är en av mina äldsta...
högadel.
Väninnor. Nej. Du vet, jag släktforskade ju för kanske ett år sedan eller ett och ett halvt eller så. Och då när jag berättade för henne då att jag hade släktforskat, så säger hon som i en sån här bisats att ja, det är någon som har tittat på mammas sida på släkten. Och de säger att vi är släkt med Gustav Vasa. Men,
det är väl alla i Sverige?
Ja, det är väl alla. Precis.
Alla som släktforskar kom fram till
det. Så sa hon ungefär. Det är
målet
väl alla.
I släktforskningen.
Precis, så att det vet jag inte om jag tror på, sa hon. Sådär. Ja, men sa jag, vi har ju ändå ganska god koll i våra kyrkböcker och sådär, så att det kan nog stämma, sa jag. Sådär. Och jag vet att hennes mamma som heter Kugelberg var från Östergötland, och min mamma var också östgötska, och min mamma brukar säga, åh, Kugelberg, det är en fin släkt, sådär. Och jag vet att hennes morfar då, alltså Helenas morfar, var med och drog igång gamla Linköping. Så att, jo, men det kunde nog vara så. Och då så jag ska leta reda på det där pappret, som så jag kan skicka över det till dig. Och så gick det några timmar, och så skickade hon över det här pappret till mig då. Och då visade sig mycket riktigt att hon är släkt med Gustav Vasa, Johan den tredje och så vidare. Mm. Och det var bara såna här adelnamn, du vet, Bonde och Ribbing och Gyllensvärd och vad det nu var.
Precis.
Men då när jag nu började titta på, läsa på lite mer inför det här radioprogrammet om Maria Sofia då, så slog det mig att, vänta lite nu, var det inte så att jag hade sett namnet De la Gardie i hennes släktning?
Okay.
Och så letade jag reda på det där pappret. Det tog ju ett tag, liksom, var skickade hon det med mail eller var det sms? Eller, ja. Och mycket riktigt, då visade det sig att hennes anmoder är alltså Maria Sofia de la Gardies syster, Kristina Katarina.
Okay.
Så hon är alltså släkt med Maria Sofia de la Gardie. Det är lite ballt, eller hur?
Ja, det är jätteroligt. Men du pratar om släktforskning, och vi pratade om stormaktstiden. Jag kan tänka så här, att om du ska vara stolt över stormaktstiden eller inte, så är det ändå tack vare den att makten behövde ha koll på folk. Så då använde man kyrkan som registrator för att kolla vilka som bodde var och som kunde tas ut i krig. Så det är tack vare de registren som vi kan göra så långt bak i vår släkthistoria.
Precis, och där har vi ju mycket Axel Oxenstierna att tacka för mycket av det där.
Axel gjorde mycket av den byråkrati som finns kvar idag till och med.
Just det. Och jag kan, alltså om jag ska avsluta det här med min väninna Helena där och hennes släkt, så är det faktiskt så att nu då, sen någon månad tillbaka eller vad det nu kan vara, så är det faktiskt så att en yngre släkting till Helena har köpt ett hus i Tyresö.
Så där, ja.
Så nu har vi alltså en person som bor här i Tyresö som har direkta släktband med De la Gardies.
Bra, cirkeln är sluten.
Ja, cirkeln är sluten. Ja, så kan det vara. Ja, som sagt, men du är lite osäker på det där med Johan den tredje, om det skulle vara Ebba Brahes pappa. Ja, vi får se. Det är som sagt, jag kanske ska fråga Harald Berg någon gång om vi stöter på honom. Totalt så fick ju Ebba och Jakob, de fick 14 barn alltså. Men på den här tiden så ska man ju komma ihåg att det var ju väldigt vanligt att barn dog tidigt.
Och tyvärr även modern då.
Ja, precis. Jag har läst någonstans att risken för att dö i barnsäng var mer än 10%. Och det visste man liksom. Inte. Nej. Och ja, som sagt, var många barn men få som nådde vuxen ålder. Och sen Jakob de la Garde, en annan sak som han ju också var känd för, det var ju att han byggde det här fantastiska palatset Makalös. Vad var det, Göran?
Det kallades Makalös i folkmun. Och det var ju ett slott som Jakob de la Garde lät bygga i nuvarande Kungsträdgården, kan man säga, där Karl XII staty står ungefär, eller mellan statyn och operan noga räknat. Så att näst efter då Tre Kronor, Stockholms slott på den tiden, så var ju det här slottet Makalös det vackraste slottet. Och det låg då väldigt bra beläget precis bredvid slottet på andra sidan strömmen.
Mm. Och det finns ju en modell av palatset då hos Stadsmuseet. Och där
det
kanske
kan man borde gå... åka och se på tillsammans.
Ja, men varför inte? Ja. Rött tegel vill jag minnas att det var. Det ser väldigt vackert ut.
Mm.
Och det låg ju också alldeles in till strömmen. Mm. Det är liksom lite så här venetianskt. Liksom. Man får en känsla av att vara i liksom Italien, tycker jag. För att strömmen var också mycket högre, vattenståndet var mycket högre på den här tiden. Så att man kunde gå direkt ifrån alltså huset, så var det några trappsteg ner. Och sen så kunde man ha sin båt där och ge sig ut och fiska. Så att...
Men som vi sa, vattnet band ju ihop folk på den tiden. Nu för tiden är det ett hinder, men då var det ett kommunikationsmedel man hade helt enkelt.
Och det var ju också här som Maria Sofia hade sin bröllopsfest med sin make på palatset.
Alltså det var ju, jag vet inte hur många dagar, 3, 4, 5 dagar. Det var liksom en dag som var för brudgummen och en dag som var för bruden. Och ja, jag kan inte alla detaljer, men det var som sagt en makalös var väl bra ord även på bröllopsfesten.
Just det. En dag var helt i vitt och en dag var helt i guld och en var helt i blå. Ja, det var påkostat.
Det går inte att föreställa sig. Vi ser dagens kungabröllop var väl ingenting mot bara vad ett högadelbröllop var på den tiden.
Nej, precis. Men Makalös försvann ju ur släktens ägo då i och med reduktionen. Och sen kom det att få lite andra användningar. Bland annat så användes det ju som sädesmagasin och sen blev det vapenarsenal. Därav namnet på Arsenalsgatan som ju går därifrån Kungsträdgården. Okay. Och sen blev det ju faktiskt teater. Och
teater hade jag något minne av.
Ja, precis. Och det här tycker jag är lite fascinerande för att alltså, det måste ju ha varit ett helt fantastiskt hus. Och man har ju förstått att det innehöll ju väldigt mycket vackert. Inredning och skulpturer och målningar och allt möjligt. Och sen helt plötsligt så blir det vapenarsenal och teater. Man måste ju ha byggt om jättemycket.
Mm, flera gånger. Men sen brann det väl till sist i alla fall.
Ja, och jag vill minnas att det förra året, alltså 2025, var 200 år sedan som Makalös brann. Okay. Sorgligt,
ja,
tänker jag.
Ja, det hade varit kul att ha kvar från den tiden. Det finns ju lite, i Kungsträdgårdens tunnelbanestation så finns det ju några delar kvar, om det nu är kopior, troligen. Mm. Men det minner i alla fall, för att det är väldigt nära där palatset låg en gång i tiden.
Just det, det var ganska bra tänkt, tänker jag.
Verkligen.
Ta upp sånt. Ja, och vi kan väl säga om Jakob de la Garde också, att han på tal om det här med Tyresö och nordiska, så arrenderade ju han faktiskt Julita gård också. Där han framställde krut och hade salpetersbruk. Och han var som sagt en oerhört förmögen man. Han ägde 39 socknar, har jag läst. Motsvarande 39 socknar. 319 mantal.
Mm. Ja, det är ofattbara siffror. Det var ju som vi sa i början, en stor skillnad mellan rik och fattig här.
Ja.
Och de här högadliga var ju ofantligt rika. Många hade ju skott sig på 30-åriga kriget bland annat. Och tagit hem mycket rikedomar i form av böcker och konstverk och tavlor och skulpturer och allt vad man försåg sig med.
Det sägs ju att Sverige har väl aldrig varit mindre jämställt än vad det var på den här tiden. Det var oerhört stora klyftor mellan fattiga och rika. Det går liksom inte ens att förstå, tänker jag.
Nej, och var går gränsen till slaveri liksom, om man är anställd hos en högadel och har ingen möjlighet att komma därifrån? Det är ja, så gott som slaveri egentligen. Ja. Utan att man kanske behöver slå dem som man kanske har som en bild av hur man slavar behandlats.
Ja, Jacob de la Gardie, han dör ju då. Innan det så han höll på med bland annat med alkemi. Och det här verkar vara någonting. Ja, vad är alkemi för något, Göran?
Det är drömmen om att kunna framställa guld. Som ju inte går i och med att det är ett grundämne. Men det fanns i alla fall stora fantasier om att man skulle kunna göra det. Vilket är dumt, för då blir det inflation. Då blir inte guldet lika mycket värt. Så. Men det tänkte man inte på.
det begreppet kanske inte var uppfunnet. Nej. Då. Nej, och det, jag förstår att jag har läst att det var tydligen ganska många som höll på med det här. Alltså, det var väl någon slags sån här rörelse att man trodde man skulle kunna framställa guld.
Ja, modefluga.
Ja. Och han blev också blind på slutet av sin livstid. Och någonstans har jag läst att man gjorde operationer på honom. Ja. Och man stack liksom, det låter fruktansvärt smärtsamt.
Ebba Brahe, hans maka, var ju väldigt förtvivlad över det här, att maken hade så ont av de här operationerna och såg sämre och sämre, men jobbade rätt länge då trots sina synsvårigheter.
För jag tänker liksom, ögat är ju ändå ett område som på den här tiden inte kan ha varit speciellt utforskat.
Nej, man visste ju inte ens vad hygien var, att sätta verktyg i ett öga, nej tack.
Nej, uff. Ja, nej, det var säkert inte roligt.
Nej.
Men Ebba då, alltså hon blev ju änka relativt tidigt då, eller man ska säga. Hon var ju också en entreprenör. Och jag tänker att Maria Sofia har säkert ärvt en hel del av sina intressen och sin fallenhet från sin mor och far också förstås. Men Ebba verkar ju ha varit driftig i det här med gruvdrift och bergsmannaskap och så.
Ja, och både Ebba, mamma Ebba som du säger och Maria Sofia var intresserade av jordbruk, trädgårds, att förädla både jordbruk och trädgårdsarbete. Så att det hade hon nog gemensamt med sin mamma.
Du, sen hade ju då Maria Sofia en bror, och han är väl, måste man väl säga, till eftervärlden den mest kända de la Gardie.
Magnus Gabriel de la Gardie.
Mm.
Ett mycket intressant historiekapitel.
Ja, han var alltså en storebror till Maria Sofia och en person som... På den här tiden så skickade man ju unga adelspojkar utomlands, ofta i unga år, för att de skulle lära sig språk och de skulle lära sig att föra sig.
Grand Tour.
Ja, precis. Mm. Och ja, man kan säga mycket om honom. Han var riksdrotts, han var rikskansler, han var president i Svea hovrätt, han var universitetskansler, Uppsala universitet. Och under en period var han också ambassadör i Frankrike. Och precis som du sa, Göran, så var det ju så att det var ju Frankrike som var den stora nationen på den här tiden. Det var viktigt att hålla goda relationer med.
Många i högadeln var ju frankofiler och uppskattade mycket vad som skedde i hovet där nere, som man gärna ville ta efter här hemma och vara lika fina som dem.
Och jag tycker det här är lite intressant, för nu har vi ju vänt våra ögon mot ett annat håll. Nu är det ju allt som kommer från liksom USA och England som är...
En tid till.
Precis, precis. Snart kanske blir något annat. Mm. Ryssland, Tyskland, ja. Vi får se. Ja, nej, men han var väldigt lyckosam i sin karriär. Och han ledde ju också under olika perioder, alltså förmyndarregeringen, bland annat den då som var... under Karl den XI:s tid, och det var faktiskt hela 12 år.
Mm.
Han anses också vara den som införde gaffeln i Sverige.
Ja, det hävdar man ju. Jag kan inte säga emot, men Tyresöspelen handlar ju en del om det också faktiskt.
Mm. Ja, och det vet vi ju som sagt var inte. Det kan förstås ha varit någon annan också, men han kanske populariserade den. Det kan ju ha varit så.
Vi säger det. Jag tycker det är en bra historia.
Ja. Och som sagt, han var också fruktansvärt förmögen och rik. Jag har hittat en uppgift om att hans inkomster motsvarar ungefär 5% av statsbudgeten under den här tiden. Ja.
Och alltså, han hade ju också massor med förläningar och slott och herresäten över hela landet.
Ja, alltså det är helt galet. Bland annat då Läckö slott. Mm. Har du varit vid Läckö slott?
Ja, det är väldigt fint.
Ja, det är ju ett fantastiskt slott. Ja. Och jag tror han hade liksom hela Kållandsö och Lidköping och stora områden där runt omkring.
Han fick väl Lidköping och sen så har det byggts upp kring hans aktiviteter där helt enkelt.
Just det. Och han hade också, alltså Jakobsdals slott är han ju från sina föräldrar och det är det som är nuvarande Ulriksdal. Mm,
precis.
Karlberg, Maridals slott i Västergötland och Venngarns slott.
Mm.
Och vi kan väl också säga att det var väl egentligen det enda slottet han fick behålla efter reduktionen.
Reduktionen blir ju ett kapitel i sig i det här.
Just det. Och det var också där han dog. Han var ju en person som var duktig på språk. Han pratade många språk, latin, italienska, franska, holländska, tyska. Och han var väldigt vältalig och charmerande, men extremt slösaktig har jag förstått.
Naturligtvis. Har man mycket pengar så vill man visa att man har det också.
Ja, och där tror jag faktiskt att det skilde lite grann mellan honom och hans yngre syster. Jag tror att Maria Sofia var lite mer ekonomisk.
Hon var väl ekonomisk ute i fingerspetsarna och styrde sina gårdar och jordbruk med en fast kritvit hand.
Vad menar du med kritvit?
Att hon var fin och höll sig borta från solen.
Ja precis. Mm. Ja, just det. Som sagt, han var ju drottning Kristinas gunstling. Det finns ju de som säger att han också faktiskt var älskare till henne. Vad tror du om det?
Ja, varför inte? Men det var ju frågan om vad Kristina var intresserad av eller inte. Ja, det påstås i alla fall att Kristina var väldigt förtjust i honom och kanske till och med kär då. Sen finns det ingenting skrivet, bara massa spekulationer i vad de hade för förhållande sinsemellan. Så hur nära det var, det kommer vi nog aldrig få reda på.
Nej, och det finns ju också de som spekulerar i att Kristina var lesbisk.
Ja, eller lite av varje kanske.
Ja, precis. Mm. Så kan det ha varit. Mm. Ja, nej, det här lär vi liksom inte få reda på. Men det är ju ändå, under perioder så stod ju han väldigt, väldigt nära drottningen. Men sen så försköt ju hon honom i slutet av sin regeringstid.
Det vet man inte heller exakt varför. Men jag kan mycket väl tänka mig att det var många avundsjuka blickar på att Magnus Gabriel stod så nära drottningen och... Är man populär och nära makten så får man många fiender automatiskt.
Ja, en annan tycker jag väldigt lite rolig sak med honom, det var ju att det var ju så här att när Kristina abdikerade då efter 10 år på tronen 1654, då tog ju hon med sig enormt mycket inventarier och rikedom och
historiska linne. Artefakter helt enkelt.
Ja, precis. Ut ur Sverige.
Tyvärr.
Ja. Mm. Och det var liksom ingen som sa någonting om det.
Nej, jag vet inte riktigt hur... Jag menar...
Man tordes väl inte? Det var väl så?
Man tordes inte, men ändå så sattes det ju gränser. För att man fick på något sätt skilja på vad som var drottning Kristinas privat egendom och vad som var statens eller hovets, kungahusets... Eller Sveriges saker helt enkelt.
Ja, men som sagt var, hon tog med sig väldigt mycket och precis som du tidigare var inne på så under de här stora krigen, 30-åriga kriget bland annat, och så hade man ju fått väldigt mycket krigsbyten med sig nerifrån Europa och bland annat en silverbibel och den tog hon med sig ner till Holland. Men sen så sålde hon den och då var det faktiskt så att Magnus Gabriel de Lagardi, han köpte in den. Så idag finns ju den i Uppsala.
Uppsala, exakt. Codex Argentus, silverbibeln.
Och
den är ju verkligen en extremt historisk artefakt som har väldigt stor betydelse.
Ja, och den hade man väl snott ifrån Prag, va? Var det inte så?
Jag tror det var Prag, så att det var ett krigsbyte.
Just det.
Från Tyresö kyrka så är altartavlan och den här stora tavlan som hänger över ingången till sakristien, det är också krigsbyte.
Men där har man väl sagt att man, alltså från de här länderna, att man vill låta det vara kvar i Sverige?
Mm, det är lite krigsbyten som jag brukar berätta om i kyrkan och det var så roligt. Det var det en gång så när jag berättade så att det här var krigsbyten så var det en dam som frågade mig, jaha krigsbyten, men vad fick de då?
Ja, just det, bara bytte.
Byte, ja, exakt.
Man fick fred, ja, troligtvis. Ja, precis.
Ja, eller de fick fattigdom och sjukdomar och elände.
Ja, precis. Ja, men man kan ju också säga om Magnus Gabriel då, att han var ju väldigt intresserad av böcker. Han lär ha haft 8000 böcker. Och det här med att vara universitetskansler på Uppsala universitet, det tror jag att han tyckte var stort. Det kanske passade honom bättre än att vara politiker eller någonting annat.
Ja, och som sagt, han kunde i språk och annat som var nyttigt att ha på den tiden som högadel. Och han, retoriker var han ju också och talade på Uppsala universitet.
Just det, duktig på att prata verkligen. Ja. Och han gifte sig ju faktiskt med syster till den... Ja, alltså,
blivande Karl den tionde Gustav.
Precis, det som blev kom att bli kungen, Eufrosyne, Maria Eufrosyne. Ja, så att det var ju som sagt var så. Man såg till att alliera sig med rätt personer.
Ja, och hur det nu var, om det nu var någon kärlekshistoria mellan Magnus Gabriel och Kristina, så var väl det ett sätt för Kristina att komma ur det här genom att ordna till det så att han fick gifta sig med Maria Eufrosyne istället och kom in i kungafamiljen den bakvägen, så att säga.
Och jag vill minnas att det till och med var så att bröllopet var på slottet.
Det möjligt, det vet jag faktiskt inte. Det finns ju på Läckö slott, så finns det ju en tavla av paret då, Magnus Gabriel och Maria Eufrosyne, där Magnus Gabriel står med en fot nedanför trappsteget, så att det visar att han är liksom steget under henne i rang. Så att det är väldigt viktigt med rang och ordning.
Jaha, det är någon som har gjort någon tolkning där, ja. Analys. Ja. Ja. Ja, Göran, tiden springer iväg. Jag tänker att det här får väl vara slutet på det första programmet som vi har gör här på Tyresö-radion om De la Gardi, Maria Sofia De la Gardi. Men idag kom vi inte längre än till hennes släkt. Nästa gång tror jag vi ska prata lite mer om henne. Det blir bra, va?
Jättekul, det här fortsätter vi.
Ja, tack så mycket för idag, Göran
tack
Sundgren.
Tack, Katarina.
Och ni har lyssnat på Tyresö-radion. Och som sagt, det här är en liten serie om Maria Sofia De la Gardi.